Visste du att det finns en växt som heter skavefräken och den kan användas som sandpapper? Den är även perfekt att slipa klarinetter med.
Nej, men det visste inte jag heller. Men tydligen så har det med att göra att den kan skapa kisel. Och ja, men häng kvar så får du veta mer om en timme ungefär.
Välkommen till ett nytt avsnitt med Geologipodden. Din favoritpodcast om geologi, på svenska i alla fall. Jag som är din värd idag heter Johanna Granbom. Och vi kommer ha lite andra människor med också. Men de dyker upp först om en stund. Och jag kommer att presentera dem noggrant också, ska du få se. Jag har precis kommit tillbaka efter en vecka på vift. Ja, det passar bra. Det här blir ett midvinteravsnitt kan man säga. Det är inte säkert att jag får mer vinter än så i år i alla fall. Sörlänning som jag är. Men jag har varit på resa och nu ska ni få följa med på den helt enkelt. Så det blir ett ganska långt avsnitt, det trodde inte jag. Men det blir långt. Ibland väldigt långsamt tempo. Ibland hoppar vi mellan platser jättesnabbt. Och ibland så försvinner det saker. Ibland försvinner vantar och sånt där. Så kan det vara när man är ute i naturen. Det blir mycket, mycket fältpodd ska ni få. Många nya platser, många nya personer. Kommer få höra mig både gnälla och fascineras över temperaturer som är då ännu lägre än 10 minus. Herregud.
Nej, men jag tänker vi direkt ger oss ut på en resa som lite grann då kompenserar för att vi inte fick något på spåret avsnitt den här veckan. Det var ju en tragedi. Och bli förresten inte orolig om det känns svårgreppbart och att det är så här, ja, men vart var vi nu? Och jag hann inte anteckna riktigt för det kommer en slags sammanfattning i slutet. Vi kör som en topp tre kan man säga av de platserna vi besöker. Så utan att säga någonting mer så lämnar jag över till mig själv. I tisdags sittandes på ett stillastående tåg på en perrong.
Jag lovar att inte viska mig igenom hela det här avsnittet. Men just nu har vi precis klivit på ett tåg. Och ja, det är inte tyst avdelning, det är inte ens lugn kupé. Men jag vill inte störa för mycket. Vi kommer inte att spendera hela det här avsnittet på just det här tåget, utan vi ska göra lite tågbyten och sånt. Så jag ska berätta mer om vart vi är på väg. Och nej, men ärligt talat, jag vet inte riktigt vad vi ska uppleva. Så det blir spännande.
Och där stannade vi precis på en station. Jag ska se att det spelar in. Jo, men det gör det. Vi rullade in och stannade på stationen Södertälje Syd. Och för den som är duktig på geografi och som dessutom kunde lista ut vart jag startade i morse, så förstår man att vi har rest norrut. Ungefär, blir det då? 4-5 timmar kanske. Och precis, vi kommer vara i Stockholm om lite mindre än en halvtimme, bara 20 minuter. Så jag är fortfarande på samma tåg och jag tänkte jag skulle avslöja vart vi är på väg någonstans. Men först, min vana trogen, vill jag ändå berätta vart jag befinner mig. Inte rent geografiskt utan hur jag mår. Och faktum är att jag ska inte alls klaga. Med tanke på att alla runt omkring mig har fallit som furor bara de senaste dagarna. Det är så mycket sjukdom. Det är förkylning, influensa och skit. Men jag är frisk och ska iväg och göra ett jobb ett par dagar. Och det är det ni får följa med på. För det har jättemycket med geologi att göra. Så okej, vi gör det här till en lek. vart är vi på väg? 10 poäng. Det är en sjö som bildades för ungefär 380 miljoner år sedan. Åtta poäng. Det här var veckans sjö i Geologipoddens andra avsnitt någonsin. Sex poäng. Den här sjön har besökts i två avsnitt av Geologipodden. Fyra poäng. Den här sjön bildades av ett meteoritnedslag. Och på två poäng blir ledtråden ett musikstycke. Nej, vi ska till Siljan. Och om man har lyssnat på avsnitt 2 nyligen så minns man kanske att vi säger att där finns, alltså den mesta informationen som vi hittade om Siljan var från en hemsida som hette Siljan Geopark. Och den här geoparken, den här organisationen har ganska nyligen faktiskt anställt mig och en god vän till mig som vi ska skriva lite texter för dem. Och roligt nog innebär det också att vi får åka dit. Så ja, det blir fältpodd helt enkelt. Och jag tror vi kanske kommer träffa lite spännande människor som förhoppningsvis kan tänka sig att säga några ord. Jag kommer lära mig mängder i alla fall, så på något sätt kommer ni få ta del av vad de sitter på för kunskap.
Graderna.
Nej, det gör man inte. Men vi är på Siljansnäs hotell. En halvtimme från Leksand ungefär. Och utsikten från det här hotellrummet innehåller bland annat en skidbacke där det liksom är det enda stället som snön ligger på. Och de lamporna i den pisten speglas i en sjö som är antingen alldeles spegelblank eller med en liten ishinna på. Så att, nej men det ser ut som norrsken. Det ser helt sjukt ut. Nu är jag ju svältfödd på allt som har med snö och nordliga breddgrader att göra. Så det, jag är lätt flörtad. Men bara det att det ligger kanske 4 centimeter snö här. Och är minusgrader, så det är kallt. Det är kallt. Men nu ska jag sova, för vi ska iväg tidigt imorgon. Orions bälte. Och fullmåne, så det är ganska ljust också.
Fältpott.
Boda kyrka.
En speciell form av bläckfisk då, med skal som slutar i en spiral. Oh. Vilket gör att den passar, det ser ut som en biskopskräkla. Okay. Det är ju oerhört passande
vid en kyrka.
Ja, precis.
Vad heter det då? Det var inte ammoniter?
Nej, utan det här är en ortoser, en typ okay, av ortoser. Jaha. Då. Och den är ju släkt med ammoniter kan vi säga. Just, ja. Men lika fullt så, den har en biskop, ja, skalet slutar i en spiral.
Och de ligger i golvet här.
Förberättelsen.
Ja, grejen är att jag har gått och jag förberedde här nu genom att jag måste kolla, finns de?
Ja.
Och så här är det att ja,
det ligger under snön.
Ja, jag tror eller alternativt så ligger det på utsidan av det.
Ja, stopp och belägg. Nu säger vi stopp och passar på att presentera personerna som deltar i det här avsnittet och vilket uppdrag vi har tillsammans. Så han som vi hörde som har lite så antydan till norrländsk dialekt.
Först som har hittat mycket bombmurkla i sina reservat.
Han är egentligen inte norrlänning, han var bott där stor del av sitt liv. Han heter Thomas. Han jobbar med att skriva om naturen och är därför inblandad i det här. Och beskriver det själv som att han jobbar med att vara naturens röst. Fint va?
Olika utställningar, men även mycket med radio. Förutom Thomas så har vi Gunilla som egentligen är spindeln i nätet i hela det här projektet.
Är det en massa nötter?
Hon håller liksom i en massa olika trådar. Hon har inte samma roll som, om ni minns avsnittet, när vi intervjuade Anna på Platåbergens geopark för ett år sedan. Drygt. Platåbergens geopark, de är liksom godkända för att bli en UNESCO-geopark. Så den ligger lite före. Siljan geopark är en svensk geopark och jobbar långsiktigt för att bli en UNESCO-geopark. Och kan jag berätta, kommer anställa inom kort en typ en annan person. Liksom. Så letar med ljus och lykta så vet du att du är rätt person. Nej, jag skojar. Jag vet inte om de vill ha hjälp med utlysningar. Nej, men det är Gunilla i alla fall den personen nu. Men liksom lite mer i bakgrunden, fixar allting. Har anställt mig till exempel. Men har stenkoll på så kommuner, söka pengar, besöksnäring. Vart de härligaste turistupplevelser, fantastiska bagerierna ligger. Och hon har inte jobbat så mycket med geologi innan. Så hon ställer de här perfekta frågorna som man, om man liksom ägnar sig för mycket åt geologi, glömmer man bort att det här är något som folk faktiskt undrar för att det inte är självklart. Så det är jätteroligt. Tredje personen, förutom jag då, är han som ni hörde först och som kommer tillbaka i nästa klipp. Han heter Jonas.
Står där och så tittar ni in i kameran.
Jobbar på Länsstyrelsen. Visade sig ha massa kunskap om geologin i Dalarna eftersom han har skrivit en massa skötselplaner för naturreservat. Och det handlar ju väldigt ofta om så små grodor och små mossor och lavar. Men Jonas har liksom ett geologiintresse sedan han var liten. Och det är bra. Alltså så. Folk som typ gillar dinosaurier när de är små och sen jobbar på Länsstyrelsen som vuxna. Jättebra på att ta med sig geologisk kunskap. För det är ju också liksom förutsättningen för varför man ens kan ha fantastisk biologisk mångfald till exempel. Kalken, alltid kalken. Framförallt har jag och Jonas ett väldigt bra snack lite senare i det här avsnittet. Ja, efter kvartssamtalet som kommer så pratar vi om spännande sandavlagringar utanför Mora tror jag. Ja, så det får man hålla utkik efter. Men vårt uppdrag som sagt, det blir man väl nyfiken på. Vad gör vi alla här egentligen? Vi preppar för, man kan säga att vi inventerar de här olika geositesen. Alltså jag skulle väl kalla det lokaler, men i UNESCO så heter det geosites. Vi åker runt och kollar på dem och liksom ser hur de mår och vad man kan skriva om dem och vad behövs förmedlas ungefär. Vad ska man lyfta fram? Så det är ju bara en fantastiska fältdagar helt enkelt. Men det var ändå vårt formella uppdrag. Och det här var ju inte då bara titta på geologi, utan vi passade på att åka och se andra saker och äta på trevliga bagerier och sånt också. Så lite sådana tips ska också komma. Men nu skickar jag oss tillbaka in i spenaten.
Fältpodd.
Styggforsen.
Det kanske är mer tydligt på andra sidan och det är inte exponerat på samma sätt. Men många av de här avsättningarna där i alla fall, det är svartskiffer.
Ja,
lite
alun.
Ja, precis. Och det är avsatta efter den stora utdöendet i slutet på Ordovisium. Alltså, man kan gå till kalkreven.
Ja.
Och där finns det mängder med liv. Ja. Men så hände det en stor katastrof i slutet på Ordovisium, global sådan. Och svartskiffrar avsattes på många ställen har jag förstått.
Ja.
Och de är tråkiga så tillvida att de är ganska fossilfattiga.
Och med svartskiffrar menar du skiffrar som innehåller lite alun?
Ja, det kan man säga. Jag vet inte hur vanligt det är med alun generellt i svartskiffrar. Vi brukar ju säga...
Så. Ofta betyder det att det är, alltså om det är svart, det är väldigt hög halt organiskt material.
Ja, ja.
Och det är ofta då att det kanske har blivit ganska syrefritt. Om det blir väldigt syrefritt, så det organiska material som finns, det bryts inte ner.
Nej.
För att det är inga typ organiska, alltså det är inga bakterier och sånt som trivs på botten då.
Mm.
Och då blir det kvar. Mm. Så det är därför man kan hitta olja också på vissa ställen.
Mm. Ja, alltså det organiska materialet är ju, det har pågått algblomningar i den vattenmassan.
Mm.
Och det har varit i så stor mängd. Jag vet inte, näringstillskott från avrinning från land.
Ja.
Kanske på grund av kaledonierna,
men kan vad vet jag. Mm, ja.
Så att de stora mängderna som faller ner på botten kan inte bakterierna hantera. Mm. Eller som sagt, de förbrukar allt syre som finns där nere.
Ja. Det hinner inte bryta ner allt innan de...
fältport.
Solberga kalkbrott.
Luktar det olja också? Ska man kolla. Får man, den här får man ta upp?
Jag tror det. Så du lyfter det här röret och... Oj. Oh, det är alldeles tjockt och smetigt. Ska jag lukta? Ja, luktar olja. Okej, ska jag hålla så kan det lukta. Vi har hittat råolja här.
Ja, det var den. Du minns inte fel.
Ja. Nej, du minns rätt. Kolla, det här är helt fantastiskt.
Jag står där och så tittar ni in i den här kameran. Åh, så roligt. Ja, så skrattar ni så fint. Ja, hur bra.
Nu skapar vi.
Jag vet inte hur jag ser ut med den här mässan.
Det är så bra ut.
Men alltså, titta på det här. Det är alldeles tjockt. Ja. Ser ni vad tjockt det är?
Ja, gud, häftigt. Vad
kan, det här kan man ju filma till och med.
Precis.
Ja.
Vill du filma istället?
Nej, jag spelar in. Alltid så, hemlighet.
Filmar vi här.
Ja, okej, okay. Så trycker jag på den här då. På sidan. Kanske på den sidan bäst. Jag tror så här. Kolla här på råoljan, Thomas. Ja, kära skulle man kunna tro. Det var snyggt. Nej, men och man har ju inte hittat några stora mängder. Men det jag läste på mig igår var att det, man tog sig ner djupt. Alltså man borrade hål som var typ 100 meter. Eller 150 meter till och med. Och då, i vissa håll fick man ju bara upp grundvatten. Men i det här hålet fick man upp råolja.
Ja.
Och sen dess har man ju, man har ju letat jättemycket.
Ska du ta det där en gång till?
Samma sak.
Jajamän.
Vad ska du göra med det? Nej, men att man där på 60-talet så försökte man borra ner för att kolla typ kvaliteten på kalken längre ner. Och då fick man upp lite råolja här. Och det är jättemånga som har haft väldigt mycket förhoppningar om både naturgas och sånt. Okej, nu har jag rymt från gruppen lite. Vi har olika intresse, fokus och lite olika ålder i gruppen. Så jag kan smita iväg och bara ta en snabb titt i Bodakalkstenen som vi kollar på. Revkalksten, vi kommer se mer av den sen kanske. Så den är väldigt, väldigt vit och ren, för den bildades i en miljö där det var hög energi, för det var ganska grunt. Så därför har inte så mycket lera fastnat, så den är... Oj vad fin den är, super homogen, den är inte lagrad alls. Men inga kanske leta fossil förutsättningar direkt. Min coola inspelningsapparat.
Oh ja, vad häftigt.
Precis. Välkommen till Geologipodden. Vad heter du?
Jag heter Thomas och Öberg.
Just det. Vad pysslar du med för något?
Natur. Jag brukar säga att jag säljer natur fast den är kvar efteråt när jag har sålt den.
Det låter som en fantastisk affärsidé.
Ja, jag tycker
vad
det.
Vad inspirerande.
Ja.
Men för du har erfarenhet av att bygga, alltså egentligen bygga naturutställningar.
Ja, alltså jag har väldigt svårt att hitta på någon titel på, men ska jag rada upp så är jag väl biolog, ekolog, författare, naturfotograf, radioproducent,
ja,
skribent, föreläsare.
En soppa massa. Som kokar ner till, men, att du är ganska bra på att bjuda in andra till naturen, kan man väl säga.
Ja, alltså jag tycker väl att jag... vad ska man säga? Jag vill väl förklara, berätta om det. Jag är ivrig att berätta för andra om det jag kan. Och i bästa fall känna att de blir fascinerade av det jag säger.
Just det.
Jag väcker intresse.
Ja, tillåta människor att förundras kanske.
Ja, det är så.
Det tycker jag är härligt.
Jag har väldigt svårt att låta bli. Jag har ju varit lärare, ekologilärare 15 år och en gång lärare, alltid lärare. Jag försöker väl hålla tillbaka.
Du försöker inte predika hela tiden kanske.
Inte alla lägen där man ska vara lärare, men jag har svårt att låta bli. Jag menar, ser jag något spännande så vill jag, och har människor med så vill jag gärna berätta om det.
Ja, men att du kanske vill hugga tag i folks nyfikenhet när den kommer.
Ja, precis. Ja.
Gud, nu befinner vi oss i Siljan här.
Ja.
Och vad är det som är så Vad gör att du tycker att det är roligt att få vara med i det projektet?
Dels är det ju ett område som jag inte kunde så mycket om. Jag kände ju till det här med Siljansringen och meteoritslaget och så. Men jag är ju väldigt vetgirig och nyfiken. Just så det. När jag fick en chans att lära mig något nytt så tar jag den.
Du får ut mycket av att lära dig nytt.
Ja, och så tror jag ju då att jag har en viss förmåga att kunna skriva texter som är begripliga för folk om sånt här. För det är ju ganska ofta man möter rätt så akademiska texter men som ändå vänder sig till vanligt folk i naturreservat och så vidare. Ja, så jag har väl jobbat med den genren rätt mycket.
Just det. Och jag tänker just med sån här en geopark som ska byggas upp.
Ja.
Att det är en styrka att ha med sig människor från liksom geologiska institutioner. Ja. Men det är en stor styrka att ta med sig folk som inte...
Ja, det är farligt att kunna för mycket brukar jag säga.
Det är ju det. Det är ju det.
Så, de låg i blomkrukan.
Gud, vilket bra ställe.
Bakom honom, så de hade trillat.
Gud, vad bra.
Så de syntes inte alls.
Fältport.
Springkällan.
Kan man paddla i ån här?
Ja, man får, men det har varit under bildandet kan jag tala om att det var förfrågan om att man skulle få rensa ån på timmerbrötarna.
Mm. Ja, ja, ja.
Och det sa vi nej till, för vi ville ha ett så naturligt vattendrag som möjligt. Mm. Så att det går att paddla upp, men sen så tar man sig gärna tillbaka om man uttrycker sig så.
Är det bäver?
Ja, det finns bäver, men faktiskt har jag mest hört talas om det i vinterån här. Här har den dämt upp för några år sedan. Sen så tror jag inte, jag har inte talat om att den skulle ha byggt några fördämningar längre ner.
Okej. Men alltså, borrade man efter olja 1869?
Ja.
Så jag trodde det var någon senare historia.
Ja, jag blev också jätteförvånad när jag hörde det att det var så. Jag trodde ju att de hade skrivit fel.
Ja.
Jag trodde, det där är typo.
Nej, det är länsstyrelsen som skrivit.
Okej.
Men det där är sant.
Tack. Nej, men, jag har mycket korrektur.
Ja, men jag vet att ni har det. Jag vet att ni är otroligt så här. Och det är ju samma som våra kollegor som verifierar allt som kommer in. Mm. Och det är ju så här. Och ändå så blir det ju fel ibland.
Men det är ju skönt nu när jag skriver saker fler att någon kommer läsa det.
Sanna kommer vara vår sista.
Men gud vad bra.
Geo-verifierare har hon sagt.
Just det, så det är, hon är ju också min handledare på mitt arbete. Så det är jag som får skit i slutändan ändå. Men du sa att det hade blivit reservat på grund av de här murklorna.
Ja, bland annat bombmurklan.
Bombmurklan.
Som man hittar där.
Just det.
Och mosippa hittar vi här uppe.
Och det är sånt som trivs bra i kalk och sand?
Ja, bombmurklan är inget bra exempel. Men mosippan gillar sand.
Okay.
Det finns ett antal andra svampar som är knutna till just sand och kalk. Och de hittar vi främst här. Bombmurklan gillar barrmattor av gran. Under gran.
Ja. Hittar vi det här då?
Finns ju uppe i Jokkmokk också.
Ja.
Mats Karlström har hittat mycket bombmurkla i sina reservat.
Ja, det är ju liksom en sån där lite spektakulär.
Ja, det är supervackert. Alltså, för nu är vi några, vad kan vi vara? En halv mil från Rättvik bara? Eller lite mer kanske?
Reservatet är 2,5 kilometer långt.
Ja.
Så det, att det kan väl två till tre.
Ja. Just det. Och då är det, för jag tänker vid Rättvik är det ju något slags, det är deltasand som har skjutit ut där.
Det är bara deltaavlagringar.
Och den här enån flyter fram i de deltaavlagringarna.
Mm.
Så det är sand, så det finns mycket tall också kan man väl tänka sig.
En gång till.
Att det är så mycket tallskog.
Ja, uppe på avlagringarna. Ja, i ravinerna så är det ju mer dominerat av gran.
Då blir det gran istället, ja. Men det här typiska med ibland när det kommer tallar som står uppe på sand liksom.
Ja, visst.
Och där har man alltså borrat sig ner för att få rätt på, var det vätgas då, eller var det olja man trodde man skulle...
Här menar du?
Ja, exakt.
Ja, här var det väl olja då? Ja,
det var olja man ville hitta på 1800-talet.
Ja, däremot så djupgasbollringarna på 80-talet inne på kupolen, det var ju för att försöka hitta, ja, inte olja tror jag, kanske mera gas.
Gas,
jag tror det.
Det. Jo, jag tror vi ska dit imorgon.
Till...
Någonstans i en dal, Gravberg kanske.
Ja, dit ska vi.
Tror jag vi ska imorgon. Där hade man borrat.
Ja, precis.
Just det. Men idag, och då har man alltså letat efter olja här. Mm. Och istället
utan vatten.
Träffat på grundvattnet.
Ja.
Just det, så det är någon slags grundvattenakvifär som har väldigt högt tryck.
Ja.
Kan man tänka sig.
Ja, precis.
Och,
mycket vatten är det som ligger och trycker på för att skapa
precis.
Den här stålen. Men det är jättekul. Intressant.
Mm. Det är jättehäftigt.
Ja.
Men det här, så ni fick hjälpa till lite grann för att få det här trycket nu.
Ja, det är munstycket som gör det. Som när man tar en vanlig vattenslang och trycker ihop den.
Strålen blir lite mer.
Ja, precis.
Ja, men så
att annars så kanske den hade
blubbat bara.
Ja, ja.
Just det.
Men det är ändå häftigt att det kommer upp.
Det är jättehäftigt. Och man behöver inte vara rädd för att grundvattnet försvinner, för att det rinner ju typ rätt ner i ån.
Ja, det
och
också.
Och så synas det i sanden, så det blir bra.
Ja, ja,
det
nej,
blir
ja.
Bra det med.
Ja, man ska ju vara rädd om grundvattenreserverna.
Du tänkte på, vad heter det?
Det är hydrogeologin.
Hållbarhetsfaktorn.
Precis.
Pyroxen, sanidin, epidot, diamant, muskovit, kyanit, fluorit, halit, sanidin, olivin, kvarts, beryll, mikroklin, pyroxen, malakit, korund, granat, biotit. Kvartssamtalet.
Lovisa Gleisner.
Ja.
Vad har vi för mineral idag?
Vi har... Fältspater!
Fältspat! R! Wow! Vad spännande, det här är ju ett jättevanligt mineral.
Ja, det är faktiskt... Ungefär 40% av jordskorpan... består av fältspater.
Åh herregud.
Det är en ganska stor del.
Och ändå hade man aldrig hört talas om fältspat innan man satte sin fot på geologiska institutionen.
Mm.
Det är helt sjukt.
Det är jättesjukt.
Jämfört med kvarts liksom.
Ja. Uh-huh.
Och det här är typ kvarts bästa vän.
Typ ja. Men det kanske är att fältspater kanske inte har samma helande effekter som kvarts.
Det är inte lika bra healing.
Ja, precis.
Just det, men det är också lite... Alltså bara det här med när jag frågar dig vilket mineral har vi? Och du bara fältspater.
Ja, det är inte bara ett mineral. Ett. Det är liksom en uppsjö det av mineraler.
Och det är lite jobbigt ju. Ja. Men om jag ändå skulle fråga då, bara generellt, hur ser den ut?
Ja, hur ser den ut? Den färgmässigt så kan den ha liksom nästan alla färger.
Mm-hmm.
Den kan gå från rött
ja.
Till vitt, till grått,
ja.
Till och med den här lite blåskimrande.
Just det.
Så den kan se ut på väldigt många olika sätt.
Ja.
Men jag tänker när vi hör kanske fältspater, ja. Då tänker vi främst på typ rött och vitt.
Just det, för det är det vi ser väldigt ja. Ofta ut i skogen typ.
Exakt. Vi fick lära oss torsk och lax och...
Just det, torsk och lax ska vi jämföra dem med. Men som här har ju du gett mig en bit...
granit.
En bit granit du? Här. Mm. Och vad tror du? Det är väl hälften fältspat i
ja, men precis.
Och då, jag ser lite rött.
Mm. Det är fältspat.
Det är fältspat. Jag ser ganska mycket svart.
Det är ingen fältspat.
Det är inte det. Det är vår favoritbiotit.
Mm.
Eller hur? Förmodligen. Och sen ser vi ju kvarts. Men det är framförallt väldigt stora röda, rödaktiga...
Mm.
Och så vita. Och då är det
också en fältspat.
Åh herregud. Så man fattar ju att man blir lite förvirrad.
Ja.
Hur skulle du liksom beskriva? Förutom färg då?
Jag skulle säga... Om man jämför mot kvarts.
Ja.
Då kan jag tycka att de här lite mer rakare, slätare ytor.
Ja.
Att de bryts på ett annat sätt.
Just det.
En kvarts. För kvarts har ju det här mussliga brottet vi har pratat om. Att det är lite...
Det blir alltid ojämna ytor.
Ja. Ojämna ytor. Mm. Här är lite mer rakare, lite skarpare.
Ja. Det är ju det som gör att om man tittar... Nu håller jag upp lite så här halvt mot fönstret. Att jag kan få värsta blänket ibland.
Ja, precis. Det är ett helt annat skimmer också.
Ja.
Kvarts kan bli lite så mjölkigt.
Ja, eller just det. Man mjölkigt målnigt. Och fettigt ja. Och allt det där. Ja.
Men det är en helt annan lyster.
De har liksom att de får sina... Vad kallar vi det? Vi kallar det spaltplan.
Mm, mm.
Kommer åt samma håll.
Precis.
Ja, så det kan man titta efter.
Mm.
Lycka till allihopa.
Ja.
Hur ser den ut rent kemiskt? Vad ska man titta efter i de här små bokstäverna?
Det som... vad säger man? Gäller för alla fältspater.
Ja.
Om man säger så. Det är att de är aluminiumsilikater.
Okej.
Så att de består av aluminium, kisel och syre.
Det är alltid de i.
Det är alltid de tre.
Okej.
Och sen kommer de innehålla olika halter av natrium, kalcium och kalium. Och det,
just det.
Beroende på hur stora halter de innehåller så får de olika namn kan man
just
säga.
Det. Och det är där de också får så olika färg och sånt.
Precis.
Just det.
Till exempel den här röda vi ser i den här graniten, det är något vi kallar för kalifältspat.
Just det, en favorit.
Ja, och då innebär det att den innehåller då kalium.
Ja, så då har den mycket K.
Precis, som man hittar i bananer.
Just det, så det här är bra också att äta om man har kalium, om man inte tycker om banan.
Medan den här vita,
ja,
den innehåller då mer natrium och kalcium.
Ja, ah, just det. Just det.
Och det är de vi kallar, alltså man kan nästan dela upp fältspater i två grupper. Mm-hmm. Vi har kalifältspat och vi har plagioklas.
Plagioklas, ja det känns som att vi kan ha pratat om innan. Plagioklas. Och då är, när vi säger plagioklas så då syftar vi på att det är en fältspat helt enkelt.
Ja, precis. Ah, just så det. Kaliumfältspater innehåller mycket kalium, medan plagioklaser innehåller mer natrium och kalcium.
Just det. Just det, och där kan man ju börja nörda in sig.
Ja, precis. Så ännu mer. Helvete. För då kan vi dela upp plagioklas i ännu fler mineral beroende på hur mycket natrium och hur mycket kalcium
de innehåller. Ska vi testa vad vi minns? Albit och...
Anortit.
Anortit, just det. Ja. Och det är anortit som är så vanligt på månen.
Mm, precis.
Det får vi nog ta ett helt avsnitt av. Gud vad ofta jag säger det. Men det är superspännande ju.
Mm. Så anortit är den som bara innehåller kalcium då.
Mm-hmm.
Men albit är den som bara kommer innehålla ren natrium.
Just det, och sen finns alla
mellanled liksom.
Just det. Och min favorit av dem, det är labradorit.
Det är den blåskimrande jag nämnde i början där.
Är så vacker.
Ja, den är väldigt mörk.
Svart nästan.
Men om du håller upp den mot liksom solen så kommer du få ett blå, liksom något skimrande, alltså just det är det. Fantastiskt fint.
Så just det, för det är ibland folk som skickar önskemineral till oss.
Mm.
Och ibland är det så namn på ädelstenar, de kan ju inte vi oftast.
Nej.
Men då kanske labradorit är ju liksom också mineralnamnet.
Ja, det är en fältspat.
Det är en fältspat, och det låter inte så jävla glammigt.
Nej, fast det är det.
Hur hårda är fältspater?
Om vi kollar på Mohrs skala så har den hårdhet från 6 till ungefär 6,5.
Så det är strax under kvarts.
Precis.
Så kvarts är 7.
Lite mjukare än kvarts.
Mm-hmm.
Så en spik kan väl inte riktigt repa, antar jag.
Men om man har en bit kvarts med sig, då kan man repa den. Och om det då repar så vet man att det här är något mjukare.
Mm.
Kanske en fältspat.
Jaha.
Ja, men det är, jag gissar nu också då att du sa att det var mellan 6 och 6,5 att det är olika för de här respektive fältspaterna.
Ja, men precis.
Ja, då grottar vi inte in oss i det.
Nej.
Hur låter fältspat?
Nu har vi tyvärr ingen ren kvarts, vi har ingen ren fältspat. Det vi har till exempel...
Hur är det här för något då?
Jag vet inte. Där har vi en turmalin.
Här har vi turmalin.
Nej, inte turmalin. Vi har akvamarin.
Vi har akvamarin.
Som är en beryll.
Just det. Och akvamarin, är det ädelstenen?
Det är ädelstenen på en fin, väldigt blå beryll.
Den här är faktiskt jättevacker. Den och det här är då i form av ett jättegulligt ljusblått armband. Mm. Ska vi testa hur det låter? Kan vi hålla fram telefonen mot den andra inspelaren så kan vi... Så nu tar jag då och hittar... Här är fältspatskristallen.
Det var ganska stor den.
Ja, och så... Jag tror att vi mest lyssnade på beryllen här nu. Men bara så att alla vet att vi verkligen har den här i studion.
Ja, precis.
Det vill säga Lovisa studentetta. Förutom att till exempel bygga granit, har vi någon användning av fältspater?
Ja, faktiskt. För ganska stor användning.
Mm-hmm.
Liksom många andra mineral som jag tror vi har nämnt. Så använder man det här till exempel i glastillverkning.
Jaså.
För att aluminiumet här i bidrar till att glaset blir mer hårdare och mer resistent.
Nämen.
Mm. Och sen har man även fältspater inom porslinstillverkning.
Ja!
I porslinsmassa och i glasyr.
Nämen.
För det finns faktiskt en ganska stor gruva, Ytterby gruva i Stockholm.
Ja. Som Ytterbium kommer ifrån.
Precis, där finns massa spännande ämnen.
Ja.
Och Rörstrandsfabriken ägde ett tag den här gruvan.
Skojar du med mig?
För då man bröt fältspat till deras porslinstillverkning.
Men du.
Mm.
Vad häftigt.
Så om ni har Rörstrand hemma, då har ni förmodligen fältspat hemma.
Då kan ni testa hur det låter. Mot till exempel emaljen på tänderna eller någonting. Ja, men vad bra.
Och även inom geologin och arkeologin så använder vi fältspat för att datera saker.
Just det!
För det finns dateringsmetoder där man använder till exempel kalium och argon.
Ja.
Eller argon-argon.
Just det.
Så då använder vi fältspat för att helt enkelt få reda på hur gammal stenen är.
Ja! Så den här stenen kan alltså... Fältspaten i den här lilla granitbiten kan tala om för oss hur gammal den är.
Precis.
Om vi har tillgång till ett extremt dyrt...
Ja, där vi kan extrahera kaliumet och...
Ja, och skicka, bombardera med elektroner och sånt.
Exakt, och få ut en ålder.
Jag har ett stickspår.
Mm.
Och det handlar om den här kalifältspaten.
Ja.
För visst är det så att själva kaliummolekylen är större än... kalcium och natrium har jag för mig. Så att det här är den som liksom bildas typ sist.
Precis.
Och är lättast.
Yeah.
Och sådär. Så att det är också därför som den här är liksom verkligen så... om man jämför från en magma nere i jorden som är liksom dens och tung och sitter ihop med så små tunga element.
Mm.
Den här är liksom den blubbigaste sockerkaks mineralet. Ja. Typ. Så det här är verkligen, verkligen jordskorpa.
Ja.
Det är häftigt.
Ja, det är
det. Ja, och det kan vi också använda på ett massa sätt till att liksom datera och förstå
var
de kommer ifrån och sånt där.
Exakt.
Ja, det är fascinerande.
Mm.
Tydligen är förresten inte kalifältspat alltid rött.
Nej, det...
Det fick jag veta jättenyligen. Det här har vi alltid lärt oss.
Ja, men precis. Men det är samma som vi har alltid fått lärt oss att plagg och klas är vitt.
Ja.
Men om du kollar på anortit.
Ja.
Eller vad heter...
Anortosit.
Anortosit, som består av ren anortit.
Just det, det är bergarten.
Den kan vara typ lilaaktig.
Den är jättesnygg.
Det är jättekonstigt.
Men det är helt fel för oss.
Ja, men precis.
För att man ser ju oftast de här blandningarna.
Liksom. Ja.
Ja, men så nu tänker jag att man också har lite bättre koll på varför vi inte har så bra koll på fältspaten.
Nej.
Det är väldigt snårigt.
Det är väldigt snårigt.
Men sjukt vanligt.
Ja, där.
Så tips är, gissa alltid på fältspat.
Mm, om ni ser något rött. Kali.
Kali. Är det Kali? Ja, men tack. Kvartssamtalet.
Alltså, Rättvik genom tiderna. Följ med på en resa från jordens födelse fram till idag.
Man tar sig an mycket.
Ja, men det här är kul. Jordens födelse, första livsformerna. Rättviks bergarter bildas, växter och djur utvecklas. Meteoriten slår ner. Is över Rättvik. Och sen naturen idag.
Men varför inte? Det är väl en ganska bra...
Ja, men jag tycker jag.
Ja.
Sen är det också, det är ju svårt att förmedla vilken slags tid som har skett mellan meteoritnedslaget och isen.
Ja, visst.
För att man kan inte berätta hur många historier som helst på samma gång heller.
Nej.
Och då, för i någon text så lät det som att det har varit istid sedan meteoriten slog ner.
Okej,
och det är ju egentligen riktigt. Bara någon en eller liksom, en, 2 miljoner år.
Ja, visst.
Ingenting.
Nej, det är verkligen en utmaning.
Men det här flygfotot då?
Det är
helt fantastiskt. Jag tycker det är spännande här. Jag har inte varit så mycket kring Orsa.
Nej.
Men de här, ser du de här?
Meandrarna.
Precis. Ja, precis. Man ser de gamla flodfårorna. Som inte är aktiva nu.
Vi ska se om meandrarna.
Ja. De det du ville visa oss, ja.
Ja, det är så för att på, du vet, de här nya, vad heter det? De heter, det finns höjdmodeller som Lantmäteriet har gjort. Digitala, där man lägger ett släpljus.
Okej, ja.
Det är ju, det har aldrig varit så tydligt, dels de olika, kan man säga, vad heter det nu? Ja, de döda meandrarna som inte längre är aktiva. Och även här uppe, här har jag bildat, det här har vi Ljuvkärns kalkbrott.
Okay.
Det finns ett reservat bildat precis i anslutning här.
Ja.
Och här är det makalösa, fina...
Sådana gamla meanderbågar.
Eller inte meanderbågar, utan det låg ju en is här uppe vid avsmältningen som tappades smältvattnet ur här genom det här passet. Och det här skedde, det var en momentan tappning vid ett tillfälle.
Så det blev jätteforsande då?
Ja, exakt. Ja. Och de finns kvar.
Nej,
man ser det jättetydligt.
Okej, så det är verkligen inte alls meandrande och långsamt, utan det är fors.
Ja,
gud,
det kan man säga.
Men det
vi ska
är...
få se någon gång.
Ja. Men alltså det är också, jag tycker det är så roligt när man väl insåg att de här sjöarna ju ligger i en cirkel.
Mm.
Men också här tydligt har jag aldrig sett det som på det här flygfotot. Hur det här, alltså, vad ska man säga, ån som går, som liksom vad ska man säga, fullföljer cirkeln.
Ja, det är sant.
Vad är det för vatten?
Det är Oreälven. Den börjar här uppe.
Oreälven.
Och sen så
tar en liten paus här, ja. Över skattungen. Och sen så ner så här, ner och så vidare.
Okej, okay. Ja, för det blir väldigt tydligt att det här är ju sänkor.
Ja.
Hela cirkeln är en sänka.
Precis, precis.
Är så häftigt. Och vi ska upp hit någonstans imorgon.
Ni ska väl titta på slagkärr?
Ja, det ska vi, ja. Exakt. Vad är det här för landform man ser?
Jo, det här är myrlänt, så det finns mycket myrar här uppe.
Okej. Okay.
Vad just den där myren heter minns jag inte.
Men det är myrar man ser alltså.
Ja, det som är röda är myrar.
Ja, okej.
Okay. Här är väl en av lokalerna där man har hittat rester av ändå själva smältan.
Ja.
Det är ju inte så många ställen där det liksom finns kvar, ska vi säga, riktigt smält. Alltså nej, glasartat smält
berg. Det vittrar ju ofta.
Ja, men här finns det då ställen där det går... finns i lösblock och annat.
Och superbra bevis som man kan ofta datera dem. Lång dag. Är extremt vacker dag, men också väldigt kall dag. Och jag hade väl gjort mitt bästa för att förbereda mig på kylan. Men nej, inte ens min lager på lagerteknik räckte hela vägen fram. Det är roligt för i rummet bredvid så bor Thomas. Och jag trodde först att han pratade i telefon. För jag hörde hans röst igenom. Sen inser jag att nej, han lyssnar ju igenom på sina inspelningar som han har gjort idag. För han gör lite samma som jag. Fast han har gjort det i 30-40 år. Och seriöst. Och för Sveriges Radio i Naturmorgon. Så idag när vi var i en jättehäftig ravin kan man säga. Mellan så de här kalkstenarna och urberget och jättefint. Och det porlar ner vatten. Då roddar han fram den här ordentliga utrustningen med ni vet, den här riktiga micken som är luddig. Sådana som jag bara har sett på tv. Liksom. Den håller han fram och blir liksom radioreporter helt plötsligt. Och det här är ju som sagt något han har gjort. Han har varit med Naturmorgon sedan det började. Nej, det var jätteroligt och inspirerande. Och Naturmorgon är ju en instans. Det är ju en av de största inspirationskällorna, eller vad. Så jätteroligt. Sen har vi varit och ätit middag också på en av de här Dalarna-hotellen som är liksom men väldigt mycket Dalarna. Alltså det är så trähus, Dalarna-konst. Väldigt mysigt i alla fall. Och imorgon så ska vi åka lite längre norrut i Siljansringen. Mer den liksom västra sidan upp faktiskt besöka mina kallvattenkarbonater. Just den lokalen Kårgärde som jag ägnade mig åt för 2 år sedan då med kandidatuppsatsen. Och jag tror vi ska ut och se där man har hittat så kallade slagkäglor. Och se om vi hinner med det. Så det blir spännande. Nu är jag trött i rösten och trött överhuvudtaget så jag ska sova. Vad är klockan? 8:15. Jag ska sova om en stund. Kanske ringa något samtal. Sen läsa lite. Sen sova.
Fältport.
Kårgärde. God morgon, god morgon. Det är torsdag och... jag är ett glatt barn idag. Jag känner mig verkligen som det. Jag är tillbaka vid Kårgärdeprofilen. Alltså där jag studerade Furudalkalkstenen för snart 2 år sedan. Och skrev, tyckte jag, ett jättelångt arbete om. Det är alltså mina kallvattenkarbonater. Och jag är här tillsammans med Thomas och Gunilla. Som vi håller på med Geoparken tillsammans. Och precis för att berätta för dem varför det ser så konstigt ut här. Det som händer är så att jag går upp för en slänt och ja, det här har vi ju pratat jättemycket om i podden. Men det var länge sedan nu. Jag tänker, kul att påminna om. Det här är ju en superviktig plats. Nu är jag högst upp i slänten och här ligger de yngsta lagren. Här ligger kalkstenen och den är ganska rödaktig. Nu klättrar jag ner för den och den tippar utåt. Utåt mot slänten, utåt mot sjön. Och om jag fortsätter ner här så slutar den vara rödaktig igår för de här stora lagren. De liksom står upprätt. Och plötsligt så hittar jag en liten skylt som det faktiskt är massa snö på. Kan vi ta bort. Och på den står det... Nu ska vi se. Vikarby står det på den. Jag är inte riktigt säker på vad den är döpt efter. Men de här namnen känner man igen när man har hållit på med de ordovisiska. Nej, vet ni vad vi hittar nu? Kårgärde. Och det är efter den här platsen. Så den här kalkstenen är döpt efter Kårgärde. Och den är rödaktig. Man hittar ganska mycket såna här ortoceratitbläckfiskar. Så det är de här typiska trädgårdskalkstenarna som vi tittar på. Och nu fortsätter jag ner. Det är ganska halt för det är snöigt. Men det är kallt som satan. Så det är inte så isigt i alla fall. Seby kommer jag till nu. Då har vi vandrat uppåt i stratigrafin. Alltså det blir yngre och yngre. Och här börjar det bli lite mer gulaktig kalksten. Och lite mindre fossil tror jag. Och nu närmar vi oss Furudal. Vad är den då? Ja, där är en skylt som du faktiskt har trillat loss från. Men jag är rätt säker på att det här är Furudal. Och grejen med Furudal-kalkstenen, att jag fick undersöka den, var ju för att ingen annan hade velat göra det innan. Det är ofta så, det är lite samma sak som med hummen. Folk bara, det ligger avlägset och det är nog inte så roligt liksom. Men det är klart att det finns mysterium där också. Och den här är extremt homogen. Alltså det är... Jag ska titta nära här. Det är kalkslam. Det är typ inga makrofossil. Alltså det finns typ... Det ser ut som att inget har levt här. Men... Och här kommer ju min in... Här kommer ju min undersökning in. Det gjorde det ju såklart. Det finns jättemycket mikrofossil i den. Alltså så skalfragment av trilobiter, echinodermer, alltså typ sjöborrar och sånt. Och en massa musslor, sådana saker. Det finns liksom. Men det här har varit en ganska stabil miljö. Det har varit ganska djupt. Ja, det här kan jag ju berätta nu bara för att jag har ägnat en massa tid åt det och fått opponering på det och sånt där. Så att det anses väl stämma ganska bra. Jag hade handledare och sånt också. Ja, de här raglarna, jag har mätt in dem för snart 2 år sedan. Gått med tumstock och mätt. Jag var inte säker på att jag skulle få komma tillbaka hit. För att det är en så udda lokal. Man kanske inte åker hit bara för att ha åkt hit. Och här någonstans tar Kårgärde slut. Och övergår i Dalbykalkstenen. Och där har man någon gång befunnit sig i typ Lund. Nu ska vi se här. Tar vi bort snön. Dam, 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 dam. Det var roligt om jag insåg att jag har studerat något annat än Furudal-kalkstenen för 2 år sedan. Alltså det här är det is på också. Jo då! Furudal. Jag ska fota det där. Och sen kommer Dalby. Dalby är grundare. Det märkte jag, för jag räknade ju fossil en liten bit upp. Kanske upp hit då, någonstans. Lite gulaktigare kalksten. Och det var liksom, det var en annan typ av fauna kan man säga. Djur som trivs bättre där det är lite mer rörelse. Typ. Lite mindre trilobiter kan man egentligen säga. Och det roliga som jag precis visade på en skylt här. Det är jättefina skyltar som står där faktiskt. Det är sånt här naturminne som har suttit där länge. Är att nu går vi in i Dalby, så det är yngre. Men vet ni vad som händer alldeles strax då? Jag undrar vart det är med det som händer. Nu ska inte jag gå för nära för de håller på att spela in andra grejer borta. Det är att det börjar om. Alltså det blir Dalby och så plötsligt är vi inne i Furudal igen. Är inte det helt fantastiskt? Sen kommer Furudal igen och sen kommer Dalby igen. Och det som har hänt är ju att vi har liksom den här pannkakstårtan. Det lagras, lagras, lagras. Och sen i och med den här meteoriten som liksom tippade de här lagren. De måste ju vara tippade nästan 80 grader tror jag. Och ligger och lutar ut mot ner mot Orsasjön här. De har också ändrat ordningen lite. Så man har skurit loss en bit någonstans ifrån. Man har skurit loss Furudal och Dalby. Och lagt dem liksom ovanpå igen. Jag tänker att pannkakstårtan blir lite högre på sista biten. Sist när jag var här för 2 år sedan så såg man ganska långt. Man såg sjön och så nått på andra sidan sjön. Men idag är det så klart som man ser faktiskt bergen. Man ser sådana nedslipade kullar. Och det är faktiskt fjällranden vi ser västerut där. Så det är en vacker plats. Alltså jag kan rekommendera att åka till Kårgärdeprofilen. Sen nu, det har snöat ganska mycket. Eller nej, så här. Det har snöat en del i Dalarna senaste tiden. Och det är kallt så det ligger kvar. Men det är inga mängder med snö. Och hade det varit det så hade man faktiskt inte kunnat se de här kalkstenarna. Det ser nästan ut som att någon har sopat lite här. Vilka änglar i så fall. Ja, over and out.
Fältpott.
Hettberg.
Nu har vi kört bil österut en bit så vi är nästan på mitten av det som kallas för Siljankupolen. Alltså det som går upp i mitten liksom. Och vi letar slagkäglor och hittills har vi inte hittat någonting som... Är det något som skulle kunna tolkas som en slagkägla, men jag vet det fasen alltså. Nej, men det är coolt att vara mitt uppe på kupolen i alla fall. Exakt här kom den värsta, absolut värsta delen av nedslaget. För 377 miljoner år sedan. Men jag vet inte. Inte en jättebra lokal att besöka när det är en decimeter snö, kan jag meddela. Så det är nog det enda som vi tar med oss. Och nej, det funkar inte riktigt att se bumlingar som man inte riktigt vet vad man letar efter för något på dem.
Fältpott.
Furudal.
Nu har vi varit i Furudal. Som min kalksten är uppkallad efter. Så det måste ju vara här den är. Måste ju vara här den är hittad från början. Den som jag har studerat sen vid Kårgärdeprofilen. Yes. Men vi har ju inte sett någon kalk här.
Nej.
Vad har vi sett för något då?
Vad vi har sett idag?
Vad har vi sett här i Furudal? Vi såg ju något annat geologiskt. Ja. Det var inte kalksten. Nej.
Alltså vi har ju gått på en fantastiskt fin rullstensås.
Ja.
Sån där isälvsbildning. När förmodligen issjön stod högre i nivå och sen så släppte en isälv ut en massa grus och sten.
Där byggde, smält.
Byggde en ås. Ja. Jättevackert. En fin tallskog, hyfsat gammal.
Jättevacker strövområde. Och så kom vi mitt i solnedgången dessutom. Helt
och
fantastiskt.
Sen hittade du en massa stenar.
Ja, vi råkade ju gå på en stenstrand.
Med runda slipade stenar som förmodligen både slipas av vattnet nere vid stranden men ännu mer tror jag av isälven när den dånade fram i
isen. Det är ju riktig rullsten kan man säga då. Men och det är roligt här för du sa att det var vackert men det är också för att det har bott folk här länge.
Folk bodde förr där det var vackert och vi vill gärna bo på samma ställe
där
det är vackert.
Ja, exakt. Och det roliga är ju stenåldersmänniskor.
Våra eldstäder de ligger ofta på stenåldersmänniskornas boplatser.
Ja, vi tycker fortfarande att det är snyggt liksom.
Absolut.
Men det här var det någon sån stensättningar dessutom. Och det var kanske vikingaålder snarare.
Jag vet inte alls men de har ju hittat något järnspjut där uppe som var vikinga. Sen hittar jag en växt som jag tycker är väldigt spännande och det är skavfräken som det kan väl koppla ihop med geologi för den innehåller alltså väldigt stora och vassa kiselkristaller.
Just det.
Så att den har ju använts för att slipa med, man har putsat kopparkastruller och man har slipat, vi spelar in lite här.
Berättar om den här fräknen.
Just det.
Ja, men man använder den till allt möjligt. Ja,
man använder den att putsa med svarvare för använder den för att få den finaste ytan på svarvstycken.
Och det ser ut som typ vass nästan, tyckte jag.
Ja, men det är ju en kryptogam med
det
spårväxt.
Det är ju en kryptogam.
Så den är inte dugg släkt med vass. Sen har du de där stycken här.
Ja. Nej, så det var massa saker att se här ju. Ja.
Thank you.
Klockan är 19.56. Torsdagen den... Vad är det då? Den 8 december. Jo, det stämmer. Och vi har haft en till lång dag, men den kändes inte så lång. Vi stannade väl på 3 eller 4 olika ställen, tror jag. Och med olika länge vi stannade. Och nu tillbaka på hotellet. Vi har ätit här faktiskt. Jättefint. Jättefint att åka hit när det är lågsäsong. Det kommer bli galet nu till jul dock. Det kommer jättemycket folk. Men tänkte säga att det är för att jag har så mycket. Men det är också för att det har jag ju sett. Men däremot, det som Dalarna har som inte finns så mycket. Det finns på Stenshuvud i Skåne. Där är det lite speciellt också. Men det som finns här är porfyr. Så det är vulkaniska bergarter. Och de är... Oj vad det blir smutsigt här nu då. Nej, plockat sten från marken. Nej, så det är den här fina bergarten som är vulkanisk. Den har alltså stelnat snabbt och blir små, små kristaller för att den kommer upp från ganska djupt ner i jordskorpan, så kommer den upp snabbt. Och så blir den kallt snabbt och då stelnar den fort. Så kristallerna hinner inte bli så stora, de blir små. Men porfyr är inte bara en finkornig bergart, utan den har också stora kristaller i sig. Så den här till exempel har stora, vita, ganska kantiga. Så rektanglar eller nästan kvadrater ibland. Så det är nog plagioklas. Och den här andra som jag håller i nu, den är lite mindre. Men den har kristaller i olika färger. Den här måste jag titta på i dagsljus, den var ju superfin. Lite mörkare, gråare, men också svarta. Och något lite rödaktigt. Ja, så de är jättefina. Och det här är vanligt i Dalarna. Många har sett dem i slipad version. Och vanligt är så kanske stora, jag vet inte, vaser eller prydnadssaker. De är jättefina. Så det var ju roligt att jag fick med mig lite hem. Ska se till att inte glömma dem imorgon. Nu är vi i Borlänge och ni ska till Falun.
Ja.
Ja, men ni släpper mig här så får jag åka hem. Okej, vad tråkigt.
Ja, gud, jag kommer sakna dig.
Ja, verkligen. Vi har haft som en intensiv liten geologisekt här.
Ja.
I flera dagar.
Det känns som att vi är en familj nu.
Ja, kan vi inte bara fortsätta åka runt och titta på geologer?
Eller hur?
Vi har som smält samman som ett konglomerat.
Precis, det är så det har skett. Men nu måste vi ha som en nedslag som splittrar upp oss igen.
Precis.
Ja. Men jag vill ju fråga er då, få liksom med några sista tips till alla som lyssnar på Geologipodden. Mm. Om de skulle åka till Dalarna och komma till Siljansringen, vilket ju är det häftigaste som någonsin har hänt med Sveriges berggrund. Vad skulle ni säga då? Vi gör en topp 3. Så vi börjar med liksom på tredje plats och så får ni säga varsin. Och sen andra plats och så topp 1. Och ni gör inget om ni säger samma. Vart ska man åka om man vill se riktigt cool geologi? Gunilla, du kan börja.
Riktigt cool geologi. Och det här är ju kanske mina favoritplatser snarare än...
Just det.
Ja.
Vad roligt om det sammanfaller då.
Ja, jag tänker Kårgärdeprofilen är ju otroligt fantastisk just för att du får den här översikten. Och inte bara det. Om det är så att du inte är geolognörd, så får du också en fantastisk utsikt över Orsasjön och fantastiska vyer.
Just det, så och det är mot fjällen också ju nästan.
Ja, och finnmarkerna, och det är en jättefin plats att vara på.
Jag är superpartisk, men jag håller med. Jag älskar Kårgärde. Ja, vad säger du då, Thomas?
Man skulle börja nerifrån. Så
ja, nu blir det på tredje plats. Just, ja.
Då tar jag faktiskt en sån liten anspråkslös plats, men vi stannade ju där, det var första stoppet.
Ja,
och det var ju Boda kyrka.
Just det.
Och då tänkte jag liksom, vad har det med Siljansringen att göra? Men jag insåg ju då att för det första så ligger ju alla byarna liksom längs Siljansringen. De ligger ju i rad där, för det är där jordbruksmärken och den rika jorden fanns. Och då gjorde man byar. Kalken, ja. Och då skulle vi bygga kyrkor också.
Såklart.
Och sen så kom vi fram till kyrkan och sopa lite grann på backen. Så ligger det stora stenplattor som man kliver över när man ska in i Guds hus där då. Och då ligger det i de där stenplattorna ligger det då jättesnygga fossiler, ortoceratiter och trilobiter låg det där.
Ja, också. Vi hittade ju båda.
Ja, och sen så var det en liten ortoceratitaktig sak som var böjd i änden som en biskops... Krekla.
Just det.
Lituite heter den.
Ja, Lituites.
Som låg där. Och det passar ju bra med biskopskretsar. Det har säkert, Krekla, det har säkert varit en biskop där någon gång och knackat på dörren med sin stav. Så det var ju liksom lite anspråkslöst, men ändå det var kul med den lilla skalan också.
Och väldigt fin utsikt även där.
Ja, det var det. Ja.
Just och vi var ju där i soluppgången.
Ja, precis. Ja.
Det kan man väl ändå rekommendera.
Ja. Det kan jag verkligen
vara där klockan 9 på vintern.
Ja. Tidigare på sommaren.
Ja, men precis. Då får man...
Men det är nog en fantastisk plats på sommaren också.
Just det. Och där, jag tänker det, man bygger ju ofta kyrkor på höjden lite. Mm. Och det är den här revkalkstenen. Mm. Som är precis där, Boda.
Just det.
Så Boda den är, ja, precis. Mm. Ja, men bra. Då har vi tredje plats. På andra plats.
Solberga.
Du tar Solberga då. Jag till med. Det är kalkbrott också, va?
Ja, det är också ett kalkbrott. Och lite kanske ni geologer är ju mer vana vid att hitta de här dolda platserna. Men för gemene person så är ju det ett jättespännande sätt att få se geologin med egna ögon. Även vintertid så syntes det väldigt
mycket. Faktiskt. Ja, för det är ju vertikala väggar. Mm. Det är sant.
Och vi hittade ju de här...
Just det. Var det brackiopoderna vi hittade där, va?
Ja,
det var armfotingarna.
Det. Ja. Ja, och det var ju inte bara ett fåtal, utan det var ju som ett myller.
En massgrav.
Ja, det som min son sa när jag visade en bild på det här. Är det en massa nötter?
Ja, men det såg faktiskt ut som det. Det
såg ut som en påse nötter. Massa, men det var en enorm påse nötter.
Nedkrossade armfotingar också. Nej, vad heter de? Inte, jag tänkte på...
Ja, det var nedkrossade.
Ja, nej, de här små, sjöstjärnorna.
Ja, vi hittade sjöliljor.
Sjöliljor,
ja,
så var det.
Just
det stämmer, det stämmer. Massa, och det finns ju jättemycket i Amtjärn, där den här podden har varit förut. Mm. För 2 år sedan. men det här var de ju små. Men vi hittade dem ju verkligen.
Ja, verkligen.
Och då jättemånga på samma ställe.
Sen hette det Solberga, visst var det så?
Ja,
det var det enda stället vi hade solsken. Och vi fikade där och solen lyste rakt in i sten. Ja. Och vi stod i solsken och kände att det var nästan lite varmt.
Det var nästan lite varmt.
Ja,
och den här får man bara passa på. Man får passa på tips om den här mandelkakan också.
Just
vart kom den ifrån nu då?
Den kommer faktiskt från andra sidan Siljan. Leksandstolens snickerikafé. Ett fantastiskt café med en... en duktig kvinna som kan baka det mesta.
Uppenbarligen. Det var nog det ljuvligaste jag har ätit i bakverksväg. Alltså.
Det stämmer. Oj, oj, oj.
Så om man kommer dit, då ska man beställa mandelmjöls. Ja, vad heter den för något?
Mandelkaka.
Mandelkakan. Ja, men bra. Det var viktigt att få med, tyckte jag. Okej, vad har du på andra plats då?
Då tar jag Kårgärde-profilen igen.
Yes!
Älskar
Kårgärde.
Ja, för att det var ju så fantastiskt. Jag tror till och med de som inte alls någonsin har letat fossil, de kommer hitta fossil där.
Ja, absolut.
För går man där så ser man den stora, kraftiga... Det var ju någon ortoceratid som var 60 cm lång där i berget.
Och
5-6 cm tjocka. Ja. Så det var häftigt och de låg lite kors och tvärs där. Så att, och sen var det kalk i olika färger. Det var någon brunare, antalet innehåller järn kanske. Och sen var det någon som var gråare och sånt där. Så att man såg verkligen att det var skikt och så kunde man gå längs med skikt på skikt på skikt. Mm.
Och att de är tippade.
Ja, det är väldigt väl och väldigt väl skyltat, tänkte jag säga. Även för de som inte har förkunskaper så är det ett lätt ställe att ta till sig. Eller för den som är nybörjare att lära sig.
Och för de här liksom kallvattenkarbonater som jag har ju ägnat jättemånga timmar åt det. Men de är ju ganska anonyma. Mm. Alltså man ser inte riktigt skillnad på det. Man måste nästan kolla mikroskop. Mm. Och då är man ju så glad att någon har gjort jobbet och satt skyltarna. För då kan man faktiskt fatta någonting.
Ja,
men vad kul. Alla ska till Kårgärde. Gud vad bra. Okej, på första plats då?
Ja, men jag har en favorit. Och den kanske är lite... Ja. Men jag tycker väldigt mycket om Vindförbergs udde i Furudal.
Åh, det var där vi var igår, eller hur?
Ja, och det är ju, och där finns det ju intresse både för geologer men även för arkeologer. Eftersom det är ett gammalt gravfält.
Just det, men det är ju också inte så svårt att tänka sig varför de har bosatt sig där. Det är ju av geologiska skäl.
Ja, och det är storslagen natur i närheten med... Så att det finns mycket att göra där.
Ja, fantastiskt. Att titta på. Så en rullstensås som går rätt ut i sjön. Och den är hög. Den är mycket högre än vad jag är van vid att rullstensåsar är. Och så längst ut där, gammal stensättning. Mm. Och vi fick ju vara där i solnedgången.
Ja.
Och det var
Oresjön då, som liksom är verkligen längs ringen.
Längs Siljans ringen. Ja.
Precis, och som tittar man på kartan så är ju en rad av sjöar där uppe då, Olersjön är den största då. Så att den markerar verkligen ringen.
Och att de här rullstensåsarna har ju de har ju runnit längs med ett dräneringssystem som är meteoriten.
Lite som Salunäbb också, närmare Mora, som också är ett fantastiskt ställe. Den jag fick ju bara välja en. Så
att... Ja, men precis. Och vi har inte sett den
nej, vi åkte inte dit den här
gången. Den tar vi på återträffen.
Men är det rullstensåsar och den typen av platser så är det är ju en tvilling till den här, tänker jag.
Ja, men det är bra. Det är jättebra. Okej då, vad kommer på första plats hos dig, alltså, Thomas?
Det blir nog Styggforsen. Det var väl det andra stället vi tittade på. Ett naturreservat där man är väldigt fint anlagt med spångar och trappor och så. Man kan gå i en ganska dramatisk terräng.
Mm-hmm.
Och där rinner bäcken fram och skurit sig ner då och bildar en riktig bergssluttning där man ser kalkstenslagren och man ser verkligen hur de står nästan lodrätt, kanske 80 grader, lager på lager på lager, och man förstår vilken kraft det måste ha varit i smällen här när det kastade upp detta som låg horisontellt så det blev stående nästan lodrätt. Så det var häftigt. Nu gick vi ju inte och tittade på fossil och sådär, men hela intrycket, alltså stora bilden var så häftig, och sen vackert med bäcken då, det vattnet fryser och vi får stämma i bäcken och sådär. Så
det är ovanligt dramatiskt för att vara i svensk natur, eller hur?
Ja, verkligen.
Och det, och den var ju också, för du hade varit där på sommaren, Gunilla.
Jag har varit där många tider på året, men inte mycket på vintern.
Inte med snö liksom.
Nej, precis.
Och vi kan ändå konstatera att det funkar bra.
Ja, i alla fall för den som går så, och inte... Ja, och klara balansen, precis, så går det väldigt bra.
Ja, precis, för mycket upp och ner. Men det är ju trappor och fint ordnat och skyltar. Och...
Jag vill komma tillbaka på sommaren och se Forsärla där, för det skulle finnas.
Vad är det för något?
En liten gul ärla som just...
Är det en fågel, förlåt?
Ja, det är en fågel.
En geologipodd här. Ingen vet någonting. Okej, vad häftigt.
En liten gul ärla som springer på stenarna i bäckar.
Oj.
Så den hör till den miljön där.
Så den är semi-akvatisk, skulle vi säga då. Men gud vad bra, då tycker jag att verkligen att folk har fått med sig mycket. Vi fick ganska många tips där, och framförallt fick vi veta att om vi röstar så är Kårgärdeprofilen det absolut fetaste som Dalarna har att bjuda på.
Ja, vi håller med.
Ja, gud vad skönt. Men bra, då ska jag kliva av och kliva på tåget i Borlänge. Och tack.
Vi säger tack för den här gången.
Tack för den här gången. Vi ses, ha det bra.
Tack.
Välkommen till Mjölby. Nu börjar den här geologiexpeditionen närma sig sitt slut. Vi har en kvart kanske i Mjölby och jag ska wrap this up. Tycker själv att det har varit en extremt givande resa. Glad att du följde med. Roligt att få dela med oss av geologin i Dalarna igen. Ja, det finns ett mönster här. I Mjölby kommer vi inte hinna titta på någon geologi. Däremot så ser jag att den här själva tågstationen, väggarna där, den är ju gjord i den superfina Älvdalskvartsiten. Vilken också kallas, är det Dalasandstenen? Jag tror det. Alltså den är från Dalarna i alla fall. Och den är mycket äldre än de här kambriska vi brukar kolla på. Och där på andra sidan gatan, Järnvägsgatan, kvarter Vedervickelsen. Det verkar vara någon slags marmor där. Tjusigt. Så Mjölby har säkert jättemycket att bjuda på. Förutom Mjölbypotäten. Ska också passa på att hälsa till kusin Max. Som bor i Mjölby. Max är istället upp på jobbet. Jag visste inte om vi skulle vara i tid. Så jag passade inte ens på att skriva att jag skulle komma. Hälsa Ebba, hälsa Siri. Och också en hälsning till mormor och morfar i Tranås. Och nu åker vi hem. Nästa avsnitt blir väl, alltså vi håller tummarna allihopa för att den intervjun som jag och Lovisa ska göra i veckan, som faktiskt är på säsongens tema, bergskedjor, blir av. Mycket för att det kan bli ett roligt avsnitt, men mest för att jag och Lovisa satt fram emot det så mycket. för att få prata om de här frågorna med en expert. Men det kan ju också bli ett tredje avsnitt på rad med meteoritkratertema. Alltså det är väl ingen som klagar på det. I alla fall inte Kristoffer. Hej Kristoffer. Och vi ska också ha en helt annan slags intervju och den ska vi ha i övermorgon redan. Så den kanske kommer tidigare eller så får vi höra den ännu senare. Ja, nu blev det lite stökigt med trafik här. Bygghandel för proffs kör förbi. Så nu lägger vi ner, åker hem, klipper ihop det här. Får fortsätta anstränga mig för att inte avslöja i sociala medier vart den här resan har gått. Så att ni får gissa sen. Ska se om jag kan köpa något varmt att dricka kanske. Det vore väl trevligt. Och jag har det så bra. Hoppas ni har en fin advent. Gillar julkalendern, det gör jag i alla fall. Och så hörs vi. Även i det här avsnittet så måste vi passa på att tacka kusin Lova Granbom för din hjälp med ortsnamnen i Dalarna.
Hoppas det håller.
Ja då, det blev strålande.
Ha det bra.
Du med Lova. Och ett extremt roligt sammanträffande tycker jag är att stycket som vi använt för att illustrera Dalarna, då spelat av Orsa Spelemän, faktiskt handlar om byn Östbjörke. Alltså där det stenbrottet ligger, där vi hittade råolja. Stycket heter Görasbacken, vilket är Östbjörkas högsta punkt. Jag har inte kollat upp det här, men det måste ju vara på grund av Boda kalkstenen. Varsågod för extra info för dig som lyssnar ända till efter slutlåten. Puss, puss!